kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och vi är i andra Korinthierbrevet och det är del 14.
Så var vi samlade igen då till bibelförklaring denna underbara tisdagkväll. Det är varmt och gott nu. Vi ska börja med att be. Herre, så tackar vi dig för att vi får komma inför ditt ansikte, vi får räkna med din närvaro. Vi får räkna med att du talar till oss och vi får räkna med att vi har förutsättningar att kunna höra vad du säger. Inte bara till oss i allmän mening utan också på ett mer personligt sätt. Herre, tack för att du har utgjutit utav din heliga ande över oss och att vi alla har fått en och samma ande att dricka utav. Att vi har gemenskap, full gemenskap med vår himmelske fader tack vare dig och din försoning. Tack att vi får vara intagna i försoningen med allt vad vi är och har. Herre, vi prisar dig och vi lovar dig för de nya förutsättningar som du har gett oss. Nu ber vi att du ska stärka oss i gemenskapen med dig, göra oss rotade och fasta. Låt oss växa i vår övertygelse och att hoppet ska leva starkt ibland oss. Så att vi kan verkligen glädja oss över allt det som du har gjort. Och så vi kan tacka dig. Herre, tacka dig och prisa dig för att du är våran Herre och du är våran frälsare. Herre, vi är så glada att vi får vara dina lärjungar. Att vi får tillhöra dig. Att vi får vandra i dina fotspår. Lära utav dig. Herre, hjälp oss att vara goda lärjungar. Lärjungar som inte bara är lyhörda utan också lydiga. Dina befallningar, ditt ord och dina önskningar. Tack för att vi får lära känna dig allt bättre. Herre, var nu här mitt ibland oss och fortsätt att tala till oss. Vi överlåter oss själva och den här stunden i dina händer. Amen. Amen. Vi har ju haft nu 2 timmar om försoningen med anledning av andra Korinthierbrevet 5, vers 14 och följande som ju handlar om försoningen. Men för att vi tog 2 timmar till försoningen, det beror ju på att det är ett sånt rikt innehåll. Det är så rikt så att det räcker inte till med 2 timmar och det räcker inte till med förståndet och med den goda viljan heller. Det finns ju många olika bilder. Men djupast sett så handlar det om Guds obegripliga kärlek. Det finns ju så att säga inget motiv egentligen eller något skäl för Gud att göra det han har gjort för oss med tanke på vår fientliga inställning till Gud. Där vi till och med har förnekat hans existens. Där vi inte bryr oss om hans evangelium utan fortfarande lever motstridigt och själviskt. Men det hindrar inte Gud från att verka. Och det är inte bara obegripligt utan det är också översvallande. Det är svårt liksom att ta till sig helt enkelt. Och det är det som ligger bakom försoningen. Så att det här tekniska med försoningens bakgrund och själva försoningsakten, det är ju en sak. Vi får göra vad vi kan för att försöka förstå den biten åtminstone. Men som sagt, motiven, de är överväldigande. Och vi använde då första timmen, vill jag minnas, till att gå igenom om synden och lagen och döden. Och det låter ju inte särskilt muntert precis, men det är ju nödvändigt. Det är en nödvändig bakgrund för att förstå försoningen. Synden, ja egentligen skulle vi kanske börja med döden. Döden, detta att vi är skilda ifrån Gud. Död betyder skilsmässa, vi är skilda ifrån Gud. Och när vi dör så skiljs den inre människan från den yttre. Då inträder döden. Detta att vi är skilda ifrån Gud, det är alltså det yttersta tillståndet. Det är den eviga döden, den andra döden som det talas om. Det är den totala skilsmässan. Och den oåterkalleliga skilsmässan ifrån Gud. Döden har då kommit till herravälde i den här världen. Genom synden. Och döden använder sig av synden för att stinga oss. För att skada oss, för att såra oss. Så synden är dödens redskap för att göra det besvärligt för oss. Förutom då att vi lever i dödens sfär, under dödens herravälde, så lever vi alltså som slavar under synden. Paulus talar ju ganska ingående om det här, om än inte i andra Korintherbrevet 5, så i alla fall i Romarbrevet 6, kanske framförallt Romarbrevet 6, men även Romarbrevet 5 och 7. Nu så säger Paulus det i Romarbrevet 7 att det här vet vi ju ingenting om förrän den dagen då Gud talar sitt ord, alltså lagen, till oss. Och det är därför lagen är given, för att om inte lagen hade givit så hade ju ingen vetat någonting om det här erbarmliga tillståndet. Och det kanske hade varit bra så länge vi inte visste någonting om det, men det hade ju tagit ut sin rätt, så att det hade varit evigt skilda ifrån Gud. Så Gud ger oss lagen och skriver lagen i människornas hjärtan för att det ska finnas en anknytningspunkt. Det ska finnas möjlighet för oss att återkoppla till Gud. Men för att det ska kunna äga rum så måste ju försoningen äga rum. Och vi talade om försoning, flera bilder som sagt. Men en utgångspunkt är att det är två parter som har ingått förbund med där förbundet är brutet. När förbundet uppehålls, då råder frid. När förbundet uppehålls, då råder trofasthet. Men det är ju just det som människan inte har kunnat klara av. Och Israels historia är ju ett uttryck för, en beskrivning av, inte Israels barns trohet så mycket som Israels barns trolöshet. Det är ju det märkliga. Även om de är märkta till det yttre, både med lagen och omskärelsen och sabbatsbudet och alltihopa det här, så i sitt inre är man då skild ifrån Gud. Man orkar inte hålla fast vid, kan inte, har inte förutsättningar att hålla fast vid förbundet. Trots detta så är Gud trofast. Han räknar inte synden, han tar inte itu med synden, utan han skjuter på problemet. Och till sist då så tar han itu med problemet, och då gör han det genom att själv bli människa. Så han själv kommer och fullbordar det gamla förbundet. Han fullbordar det både från mänsklighetens sida, för Jesus Kristus är sann människa, och från Guds sida. Eftersom han, och det är ju det som är nåden, att han står fast, så som Gud står han fast vid förbundet. Och i Jesus Kristus är båda parterna på nytt förenade. Så han är vår frid, han är vår rättfärdighet, han är vår förbundstrohet, vår nåd. Och det här hade ju inte Paulus någon aning om, fastän han hade sådana insikter, sån kunskap när det gällde det gamla testamentet. Förrän han mötte Herren Jesus Kristus på vägen till Damaskus. Och då insåg han plötsligt att allt det han hade kämpat för, allt det han hade byggt upp för att leva rättfärdigt inför Gud och så, det raserades ju bara på några sekunder. Som ett korthus, hela hans liv slogs i spillror. Ingenting av det som han hade kämpat för, det som han hade arbetat med, höll måttet när han mötte Jesus Kristus. Så nåden, och det här tror jag har sagt vid något annat tillfälle tidigare, nåden är inte att Gud ser mellan fingrarna, utan nåden är en förödande kraft, en omvandlande kraft. Så att när nåden kommer in i ditt och i mitt liv, då finns det ingenting annat som räknas längre. Utan då är Gud allt. Han är A och O, begynnelsen och änden. Han tar över herraväldet, så att säga. Och vi ger oss till honom och låter honom bli herren i våra liv. Sen ägnade vi ganska mycket tid åt själva försoningsakten den andra timmen, där vi talade om tre olika begrepp. Det första begreppet är soning, det här med att offra, hela offersystemet, och att syndens lön är döden, och för att få bort synden så måste döden inträda, så att när syndaren dör, då dör också syndarens synd, så att säga. Men det krävs död. Syndens lön är döden. Döden måste få ta ut sin rätt, då upphör det andra. Och det är det här som egentligen var en av oss skulle behöva gå igenom, men som vi nu slipper gå igenom, eftersom Jesus Kristus har försonat oss med fadern, eller fadern har försonat oss med genom Jesus Kristus. Så det där talade vi om, det tar vi inte mera nu. Och det finns lite olika motiv under det där offermotivet. Olika undermotiv så att säga. Den älskade sonen tror jag vi nämnde. Den lidande tjänaren som ger sitt liv. Och tror vi syndabocken och några andra sådana saker. Sen det andra, det är ju detta med friköpandet. Friköpande är ju återlösning eller förlossning. Alltså man köper tillbaka den där slaven som var såld som träl under synden. Man erlägger betalning nu inte med silver eller guld utan med Kristi dyrbara blod. Och det sista var försoning som handlar om att de här två parterna som där man är fientligt inställda mot varandra försonas och stiftas frid som jag också antydde här nyss. Det här har då Paulus inte bara mött på vägen till Damaskus utan han har förstått detta och så förstår vi kristna det här nämligen som ett historiskt faktum. Jesu död och uppståndelse ett historiskt faktum och därför så är inte den kristna tron en religion och det kristna livet är inte ett religiöst liv i vanlig mening. Vi är inte religiösa utan vi är människor som har tvingats att ta ställning till ett historiskt faktum. Jag ska ha dopsamtal imorgon kväll med två stycken tonårsungdomar. Och de vet inte så mycket men det talades då första gången jag träffade dem så talade vi ganska mycket. Eller de talade ganska mycket om sina funderingar kring kristen tro. De vet inte särskilt mycket om kristen tro. De talade om julfirandet. Någon hade ortodox bakgrund och firar de inte jul när vi firar jul utan de firar januari och sånt där va. Men det var väldigt mycket en religiös önskan. Väldigt mycket en längtan efter inte bara att bli döpt utan att få ordning på något sitt religiösa tänkande. Att kunna fira jul när man ska fira när andra svenskar firar jul och så vidare. Och jag försökte understryka det att det vi talar om handlar inte ytterst sett eller djupa sett om sådana saker utan här är frågan om ett historiskt faktum. En historisk händelse har vi tagit ställning till. Inte att vi kan vara religiösa på olika sätt. Det är ju möjligtvis ett resultat av att man har tagit ställning för Kristus. Eller tagit emot Kristus, blivit delaktig av Kristus. Men det är en historisk händelse. Och eftersom Paulus förstod att det här var en historisk händelse. Och att hans eget tidigare religiösa liv hade slagits i spillror. Så fick han ju en helt ny världsbild. Och det här har kommit tillbaka också till mig under senare år särskilt. Jag märker det i relation till andra människor och när man samtalar om kristen tro och så vidare. Eller när jag läser tidningarna och tittar på Aktuellt. Vi har ju en annan världsbild. Vi ser ju allting på ett helt annat sätt. Och att vi går mot strömmen det är en sak. Att vi gör inte som folk i allmänhet när det gäller värderingssystem och så. Och det tror jag är tufft, inte minst för ungdomar i skolans värld. Och kanske på arbetsplatser också, men när man växer upp då i en kultur som inte är kristen. Och så ska man plötsligt tycka tvärtom. Tänker ofta på konfirmanderna som ska ha en helt annan världsbild för att kunna följa Jesus än vad vi har. Det är inte så enkelt. Men Paulus han fick hela sin världsbild förändrad. Och förutsättningarna för hans liv blev annorlunda. Och det talar han om här. Vi kan ta några versar här nu. Vi tar några versar i taget. Vi får backa lite grann. Så vers 14 och 15. Kristi kärlek driver oss eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe. Och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Just det här uttrycket att alla har dött, eller att Jesus Kristus har dött i alla ställe och därför har alla dött, är viktigt. I Romarbrevet så talar han om alla människor är i Adam, och sen så talar han om att i Kristus har alla människor blivit försonade. Eller som man säger i Romarbrevet 6, vi har blivit döpta in i hans död. Och det är också en underskattad aspekt, eller en nyupptäckt kanske, inte minst för mig själv. På så sätt att när vi talar om dopet så talar vi ofta om den nya födelsen och att vi är nya skaper, så vi får vårt namn skrivet i himlen och så vidare. Och det är förvisso rätt och riktigt. Men det första är ju att vi är döpta till hans död. Och vi är begravda tillsammans med honom genom dopet. Det är vad han säger i Romarbrevet 6. Det betyder att vi ska alla dö. Vi vet att vi kommer att dö. Vi kommer inte undan det. Kristus har dött i vårt ställe, men inte i den meningen att vi slipper dö, utan vi kommer att dö. Det som är evangeliet är att vi kommer att dö i honom. Vi har lämnat våra liv till honom. Vi är döpta in i hans död. Så vi dör inte döden vare sig ensamma eller på ett destruktivt sätt. Det är inte så att våra liv slutar med sjukdom och elände och åldrande och död och katastrof och så. Va? Så är det ju inte. Utan vi är döpta in i hans död. Och är vi döpta in i hans död, då tror vi också att vi ska leva med honom, uppstå tillsammans med honom. Det ena ger det andra där. Och Paulus han säger ju det också här. Vi är övertygade, skriver han här. I Romarbrevet, jag vet inte om det är samma ord på grekiska, men där står det, vi vet att vår gamla människa är korsfäst. Det är alltså inte, det är inte en tro så som vi tänker oss i första hand, utan detta är själva grundupplevelsen för en kristen. Det här är själva basen, själva utgångsläget för oss kristna. Vi vet att vi inte lever för oss själva. Vi är korsfästa tillsammans med Kristus. Våra egen liv är slut. Vi har inte det längre. Och detta är utgångspunkten, detta är en övertygelse. Det är en visshet. Och om vi har den vissheten, då tror vi också att vi ska leva med honom. Som det står här i Andra Korinthierbrevet 5. Därför har alla dött och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom. Så vi är alla indragna i Jesu död. Och det är också Jesu död, och detta att vi är indragna i Jesu död, korsfästa tillsammans med honom, att Gud har strukit ett streck över allting. Det är grundvalen inte bara för vår trosvandring, för vårt nuvarande och framtida liv och leverne, utan det är också grundvalen för Guds förlåtelse. Gud kan förlåta oss. Därför att försoningen har ägt rum. Eftersom du och jag är försonade med Gud, så kan Gud på ett rättfärdigt och heligt sätt förlåta oss. Vi har ibland tänkt att förlåtelsen, det är ju märkligt att Gud kan förlåta mig. Ja, det är förvisso i en mening, men det är inte märkligt ur juridisk aspekt, därför att försoningen är, priset är betalt. Så Gud håller inte tillbaka sin förlåtelse. Vi ska se sen också hur Paulus skriver om att hur viktigt det är att vi tar emot den. Men jämför de här som jag har sagt nu, de där vers 14 eller särskilt vers 15, med vad som står i Romarbrevet 3. Vi hade det uppe när vi gick igenom här om försoningen, men jag vill att vi repeterar det. Romarbrevet 3:26. Ja, jag tror vi kan läsa från 25b så får vi med hela meningen där. Så ville Gud visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Så här har du själva lösningen på ekvationen. Gud har visat att han är rättfärdig eftersom Kristus har dött. Han har alltså inte lämnat synderna ostraffade, utan han har bestraffat synden. Han har brutit syndens död, syndens makt. Han har brutit dödens udd och synden. Det har han gjort i Kristus. Och eftersom det är gjort så har han visat att han är rättfärdig. Att han visst bryr sig om synden och lagen och döden. Han har visat det i Kristi död. Och när han har gjort det, visat att han är rättfärdig, då kan han också i nästa steg, när vi, eftersom vi är intagna i Kristus, Kristus har gjort för oss, så kan han i nästa steg ge oss förlåtelse med juridisk makt, så att säga, och myndighet. Han har rätt att göra det, för han har betalat priset. Men allt det här är Guds eget handlande, och allt det här kan han göra gentemot dig och mig på grund av Jesus Kristus, hans död och uppståndelse. Vi har ingenting att berömma oss av själva. Utan det är 100% Guds verk. Och det vi har att göra, det är att lyssna till detta underbara budskap. Och att så att säga, försöka på allt möjligt sätt tillgodogöra oss det som han har gjort. Det är den kristnes kallelse, att försöka tillgodogöra sig det goda. Inte att vandra böjd under lagen eller plågas utav sin egen otillräcklighet och allt vad det kan vara för någonting. Utan vår uppgift är att tillgodogöra oss Jesu Kristi evangelium. Det är en underbar livskallelse. Det räcker hela livet. Och både lyssna till och att försöka ta emot. Han skriver också så här när vi ändå har Romarbrevet uppe i kapitel 6, vers 14. Synden ska inte vara Herren över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden. Vi står inte under lagen utan under nåden. Så det här har Paulus slagits utav på vägen till Damaskus. Det här har han tänkt på hur många gånger som helst. Det här har han fått förståelse för, och han predikar just detta. Han är driven utav att andra ska få del utav samma budskap. Kristi kärlek driver oss. Och sen läser vi då vers 16 och 17, det är fortfarande andra Korintherbrevet. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så. Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Här kan man se, om man har folkbibeln, att det står en not där när det heter att vi inte längre känner någon på ett ytligt sätt. Så står det i noten ordagrant på ett kötsligt sätt. Och en parentes därefter som jag uppskattar mycket, efter vår kötsliga värdering. Jag undrar om inte det stod någonstans på människors vis. Kanske det står i Bibel 2000. Är det någon som har det? Bojart står så också. Ja, på människors vis. Eller på ett kötsligt sätt. Vi känner inte någon på människors vis. Det behöver jag väl inte beskriva hur vi känner varandra. Vi är ju ganska inkrökta i oss själva. Vi har våra egna måttstockar som vi använder oss av. Och de är ju inte till vår medmänniskas fördel alla gånger om jag säger så. Utan vi använder en måttstock som ofta är till deras nackdel. Vi har kötsliga mänskliga värderingar. Men efter att vi har mött Jesus Kristus så har vi inte den måttstocken längre. Och det här är en poäng som jag hoppas nu att ni verkligen får med er och aldrig glömmer utan har med er. Vi har inte den måttstocken som vi ofta använder oss av, utan vi har en annan måttstock. Nämligen att vi är i Kristus. Det var ju det här som var problemet för korintierna när de bedömde Paulus. För när de bedömde Paulus så bedömde de Paulus på ett kötsligt sätt. Efter sina kötsliga värderingar. De sa, han har ändrat sina resplaner. Han bryr sig inte om oss. Han är auktoritär och så vidare. Det var vad man såg. Och det är möjligt att om jag nu får använda kötsliga värderingar. Att de i en viss utsträckning hade rätt. Vad vet jag? Han var väl inte fullkomlig. Problemet är bara att de använder ju fel måttstock. Ja, men hade inte Paulus gjort fel? Jo, men det kanske han hade, men det är inte våran måttstock. Paulus säger att vi bedömer inte någon på ett ytligt sätt. Därför att vi är intagna i Kristus. Och därför så ser vi på varandra med försoningens måttstock. Och med Guds kallelses måttstock. Vi ser varandra som gåvor till varandra. Lämmar i en och samma kropp. Vi ser varandra som gåvor, vi erkänner och känner igen olika tjänster hos olika människor. Det är vad vi ser. Vi ser i anden, vi ser med Guds ögon. Svagheterna, vi kanske ser dem men vi tar inte med det i beräkningen. Vi använder inte den måttstocken. Vi har en annan måttstock. Vi ser vad har Gud för kallelse över ditt liv? Allt det där fina du gjorde, det gjorde du med hjälp av den helige ande. Så ser vi istället. Och så säger han så här. Om någon, även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så. Det är möjligt, fast kanske ändå inte troligt, att Paulus mötte Jesus från Nazaret, den historiska Jesus. Han har ju i alla fall hört talas om honom. Kanske sett honom och hört honom. Men när han, om han hade sett Jesus, eller om han har sett den historiska Jesus, så bedömde han Jesus på ett ytligt sätt. Utifrån sina kötsliga värderingar. Såklart. Och därför blev ju Jesus, den historiska Jesus, ett hot emot den judiska tron. Han blev en politisk orostiftare. Och så där låter det ju än i våra dagar. Man har alla möjliga etiketter på den här stackars Jesus. Hans lidande, hans död på Golgata kors är ju försmädlig. Det är ju en skam för mänskligheten. Men om vi nu har sett på Jesus på ett ytligt sätt så gör vi det inte nu längre. Därför nu har Gud öppnat våra ögon. Och vi har sett och förstått hur Gud har försonat världen med sig själv genom Jesus Kristus. Och då när vi ser på Jesus på ett annat sätt och erkänner honom som Herren, inte bara i våra liv utan som Herren över tidsåldrarna. Om vi ser Jesus på ett annat sätt, då måste vi också se dem som tillhör honom på ett annat sätt. Varandra alltså, i Kristi kropp. Det är en nödvändighet. Men ni vet lika väl som jag, och det är besvärande, att också i våra kristna sammanhang så använder vi, så ser vi varandra på ett ytligt sätt. Vi har fel måttstock. Och det är någonting som vi behöver göra bot på. Vi måste ändra på det. Hur det nu ska gå till. Där i, jag har skrivit upp kapitel 10, vers 12. Jag ska se vad det står där. Ja, där skriver han egentligen också om den där måttstocken. Det var därför jag hade skrivit upp den tjänsten, den kapitlet och versen. Kapitel 10, vers 12. Där skriver Paulus, inte så att vi vågar jämföra eller mäta oss med somliga av dem som rekommenderar sig själva. När de mäter sig med sig själva och jämför sig med sig själva förstår de ingenting. Och Paulus vill ju inte, vi kommer in på det här också lite senare, vi har väl varit inne på det redan. Paulus vill ju inte försvara sig själv, han vill inte berömma sig själv som de här falska apostlarna gjorde. På något sätt så tvingas han till det här lite då och då och framöver också som vi ska se att göra det ändå. Men då berömmer han sig av sina svagheter. Det är vad han berömmer sig av. För att det ska bli uppenbart för dem att allting är involverat i Kristus. Det gamla är förbi. Se, det nya har kommit, står det också i vers 17. Det nya som man hade talat om och drömt om och väntat på. Så att ha blivit en kristen, att ha fått sina ögon öppnade för vem Kristus är och blivit delaktig utav honom, det är något mycket mer än att bara ha fått sitt liv förvandlat. När vi tänker på ett ytligt sätt, när vi använder människomåttstocken, då tycker vi det är fantastiskt att en människa har fått sitt liv förvandlat. Och det är det väl i viss utsträckning. Men det är ju ett ganska, det är ju en detalj i förhållande till det nya som har kommit. Det är inte bara att du har fått ditt liv förvandlat, utan du har blivit delaktig av den nya tidsåldern. Du har blivit en ny skapelse. Du har blivit intagen i den nya skapelsen. Du ser andra människor i Kristus på ett djupare sätt. Du ser i naturen, och det är inte så svårt nu tycker jag, när det är så underbart ute, att Gud är närvarande i naturen. Du kan se det. Du ser inte bara solstrålarna och lövverket, utan du ser Guds närvaro. Du ser inte bara att vinden rör sig i träden, utan du ser Guds ande rör sig i träden. Alltså vi lever ju, vi har ju paradisisk tillvaro. Men vi ser det inte. Plötsligt så börjar vi se omgivningen, naturen, människorna på ett annat sätt. Det är inte bara jag själv som har fått mitt liv förvandlat, utan allt har blivit förvandlat. Allt har blivit förvandlat. Jag glömmer aldrig en broder som jag fick hjälpa till tro för nu ganska många år sedan. Han hade sökt i åratal. Och han hade till och med rest till Indien, för det gjorde man vid den här tiden, några decennier sedan, för att få del av de här yogamännen, yogin som finns där, och meditationer och TM och allt vad för något. Han hade varit i Kina och sökt, han hade rest jorden runt och sökt överallt. Sen när han kom hem så fick jag berätta för honom om Jesus Kristus, och det slutade med att han tog emot Jesus Kristus och fick sitt liv förvandlat. Och då så sa jag några månader senare, eller några veckor kanske det var. Vad är det för någonting som är den största skillnaden nu när du har blivit kristen? Jämfört med tidigare. Han var tyst en liten stund. Så sa han, allt. Han jobbade på posten och sa, förut Håkan så var det så. Då gick jag upp på morgonen. Och sen åt jag min frukost, och så åkte jag till jobbet, och så gjorde jag jobbet, och så kom jag hem och så tittade, läste jag tidningen. Och idag, och allt detta gjorde jag utan Gud, idag så gör jag samma saker. Jag går upp på morgonen, jag äter frukost, jag går till jobbet, jag kommer hem, jag tittar på tidningen, men med Gud. Allting dygnet runt hade han gjort utan Gud. Plötsligt så gör han allting fast med Gud. Det är alltså Gud i Kristus som är skillnaden. Inte vad vi gör eller inte gör i första hand. Livsförvandlingen ligger inte i att hela vårt schema liksom. Och att vi gör andra saker. Utan livsförvandlingen är att vi blir nya skapelser. Och då har vi också en kallelse att orientera oss emot det nya, förhålla oss till det nya. Vi kan inte leva kvar i det gamla på det gamla sättet och så bara försöka tillgodogöra oss välsignelserna och begära att Gud ska svara på våra böner och att han ska välsigna oss och han ska vara med oss och han ska trösta oss och så vidare. Utan vi måste få ett förändrat förhållningssätt så att vi är där för att behaga honom. Det är inte han som behöver behaga oss i vår gamla uppenbarelse, utan det är vi som behöver behaga honom och leva det nya livet. Vi relaterar till honom. Det gjorde vi inte innan. Och det här är helt avgörande naturligtvis för lärjungaskapet. I Galaterbrevet 1:4 har jag skrivit upp här också. Där skriver Paulus följande ord. Han säger, nåd vare med er och frid från Gud, vår fader och Herren Jesus Kristus, som offrade sig för våra synder, och så kommer det, för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern. Alltså under den, från den tidsålder där vi levde utan Gud och utan hopp. Den onda, den självgoda tidsåldern. Där var och en försöker gå sin egen väg. Det är allt det där som vi räddas ifrån. Och jag har tänkt på det många gånger. Frälsning, vad är det för någonting? Och vi ska erbjuda frälsning till en människa. Vi ska berätta för vår medmänniska om frälsningen. Vad är det Gud vill att vi ska bli frälsta ifrån? Ja, vad behöver du bli frälst ifrån? Allt göra möjliga saker. Räddningen är inte bara att vi får del av Guds evangelium, utan räddningen är ju en räddning från den onda tidsåldern. Det är ju en frälsning ifrån materialismen, och det är en frälsning ifrån självgodheten. Det är en frälsning ifrån missbruk av olika slag. Det är en frälsning från dåliga relationer. Det är en frälsning från, ja, you name it. Gud vill frälsa oss ifrån detta. Och alla människor behöver frälsning på något område eller på något sätt. Och det kanske just det som är ingången. Ja, men jag har så dålig relation till mina barn. Ja, men Gud kan frälsa dig från det. Gud kan, du kan ta emot Herren Jesus Kristus, få ditt liv förvandlat och relationerna upprättas igen. Alltså frälsningen är väldigt konkret. Och det kan gälla andra lidanden och svårigheter. Men framförallt naturligtvis så fyller den det tomrummet som finns inom en människa som inte har gemenskap med Gud. Så för Paulus och för den paulinska teologin så är det så att livet innan vi kommer till korset, innan vi hör om korset eller förstår vad korset är och betyder, innan försoningen, livet dessförinnan kallas för den onda tidsåldern. Men när vi kommer till korset och när Guds försoning uppenbaras och vi tar emot Guds försoning, då finns grundvalen för Gud att förlåta, föda oss på nytt, göra oss till sina lärjungar. Och då har den nya tidsåldern, den nya skapelsen, fått nedslag i vårt inre. Någonting nytt. Det gamla är förgånget, någonting nytt har kommit. Det sker i den stunden när försoningen blir en verklighet i våra liv. Så där förändras ju hela livet helt enkelt. När vi tar emot försoningen, då förklaras vi för rättfärdiga av Gud. Så där kan du se hur det hänger ihop. Vi har ju många såna här ord, teologiska, tunga ord i vår vokabulär som kristna. Försoning, på nyttfödelse, rättfärdiggörelse och så vidare. Va? Nyskapelse. Men nu kanske du har det bättre får bättre ordning på det. Den nuvarande tidsåldern går fram till försoningen. Försoningen är att syndaren dör. Man upphör, därmed så upphör också synden. Försoningen är alla människor indragna i. Det är försoningens budskap vi predikar. När en människa tar emot försoningens ord och blir försonad med Gud, då finns det grundval för förlåtelsen. Då kan Gud ta bort skulden, då kan Gud förlåta, rena på grund av vad Jesus har gjort för oss och förklara oss för rättfärdiga. Vilket vi ju också är i den här stunden när vi tar emot försoningens ord. Så att ta emot försoningen och att bli förklarad rättfärdig är egentligen samma sak. Och man kan använda andra uttryck som en nyfödelse, en ny skapelse. Det är egentligen synonymt med detta att bli förklarad rättfärdig. Fast man använder olika ord för att beskriva samma sak utifrån olika aspekter och infallsvinklar. För oss människor är det som en nyfödelse. Vi blir födda på nytt. För i Guds ögon förklaras vi för rättfärdiga. I våra egna ögon kanske vi inte tycker det. Utan det är någonting vi får ta emot som en gåva, rättfärdiggörelsen. Men vi kan ha fått våra liv förvandlade och i den meningen så är vi födda på nytt. Så man har olika ord för att beskriva samma sak. Ett ord som vi har använt tror jag på ett omedvetet sätt är att bli döpt i helig ande. Men det här som vi talar om nu, när det här liksom slår in i en människas liv, så är det egentligen synonymt med att Jesus döper i helig ande. Det hindrar inte att vi sedan kan bli fyllda med helig ande, lite här och där och lite då under resten av livet. mer eller mindre. Men själva hjärtats omskärelse, detta att Jesus döper det heliga ande, tar oss in i sitt rike och är delaktiga av det. Det äger rum när vi kopplas ihop, när vi får frid med Gud, när vi försonas med Gud. Paulus talar alltså om för oss att vi har en annan världsbild. Vi befinner oss plötsligt i ett annat synsätt, ett annat tillstånd kan man nog säga också. Och han talar ju mycket om det nya livet, som ni vet. Han skriver också om det gamla. Han skriver här om det gamla är förgånget. Han skriver om det gamla. Han skriver om denna världens makter, denna världens gud, den kötsliga naturen, den onda tidsåldern. Förvisso gör han det. Men allt det där har ju förlorat sin status. Det är ju inte värt någonting längre. De där destruktiva makterna har inte sista ordet. De har inget avgörande ord. De är tandlösa. Udden är bruten av det. För vi lever i försoningen. Så därför kan... Visserligen kan ju djävulen försöka lura oss genom att använda lagen emot oss och säga, ja men du skulle göra så och du skulle göra så, och han kan ha rätt i det. Och han kan försöka lägga fördömelse in i våra liv, men det finns ingen anledning att ta emot det. Därför att det vi, ja, i sådana fall skulle du ta emot det i den meningen att du tar emot det och tar med det framför Jesus Kristus. Alltså typ syndabekännelsen eller säger till djävulen, som Martin Luther sa, han sa ju till djävulen, jaha, kom inte här och anklaga mig, utan du får gå, jag har en försvarsadvokat, du får tala med honom. Alltså vi måste lära oss att hantera anfäktelserna. I Johannes breven så talas det om barn, ungdomar och vuxna i tron. Och där är ju barnen de som har fått vissheten om syndernas förlåtelse och som kan tillgodogöra sig, lär sig att tillgodogöra sig syndernas förlåtelse, kan leva i syndernas förlåtelse. Och ungdomarna, det är de som besegrar den onde, står det. Alltså där man vet hur man ska hantera de här anfäktelserna och hantera sina egna misslyckanden och sitt eget dåliga självförtroende. Det kan en trons ungdom lära sig att hantera och använda sig av vapenrustningen och trons sköld och alltihopa det här, va? Och sen så står det också om andliga fäder och mödrar, och det ligger ju i sakens natur. Det är sådana som kan hjälpa andra till tro och som kan förmedla evangeliet. Det är inte denna världens gud eller den kötsliga naturen som har sista ordet. Vi har blivit döpta till hans död. Alltså har de alla dött, läste vi. I Guds ögon så är vi döda allihopa. Men i Kristus så lever vi. Och i Kristus så lever vi inför Gud. Och då ska vi också vandra tillsammans med honom. Här står då i vers 18 och 19, nu går vidare. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Saken var ju den att det var vi som behövde försona oss med Gud. Men det gjorde vi ju inte. Vi sökte inte Gud, vi hade inte förmåga att komma ur vårt eget skal, vår egen självtillräcklighet och bli jämställda med Gud. Vi hade inte den möjligheten. Vi kunde kanske offra, som de gör i Nepal, höns och getter och så vidare, men det är inte tillräckligt. Vi behöver försona oss med Gud. Gud är inte helig i den meningen att han skulle vara vred på oss eller att han vill utplåna oss. Han behöver inte komma med straffet över oss. Men han måste lösa ekvationen. Och han löser den genom att själv försona oss med sig. Genom att själv vara den som bär skuldbördan. Genom att själv vara den som lyfter av skuldbördan. Genom att själv vara den som renar. Han som är den som har lidit skada på grund av vad vi har gjort. Kräver inte rättfärdighet ifrån oss som inte kan ge den. Utan han visar sin rättfärdighet genom att Jesus Kristus blir människa och försonar världen med sig själv genom Jesus Kristus. Han skulle ju ha anledning att bestraffa oss, men istället så har han försonat oss med sig själv. Så vi behöver ju inte lida straffet för våra synder, för våra tillkortakommanden. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, står det. Är inte det ett gott ord? James Dunn, som är en känd teolog i teologiska kretsar, eller känd exeget. Han gör nu 4 iakttagelser, så jag lyfter fram dem här, det hinner vi med. För det första så betonar Paulus att det är Gud som har gjort det här. Det är alltså den förorättade parten i förbundet som i sin kärlek gör det här till oss. Och jag tror att det här har skett genom, jag är övertygad om att det har skett genom Jesus Kristus. Men jag tror också att det fortfarande är så. Jag tror att Gud är den som söker människorna. Människor som vi möter i allmänhet söker ju inte Gud, frågar inte efter Gud. Men vi behöver veta att Gud inte bara har försonat världen med sig själv, utan han fortsätter att söka människorna. Genom evangeliet, genom vittnesbördet, genom evangeliets ord. Så vi brukar tänka på ett ytligt sätt. Vi brukar tänka på människors sätt. Vi tänker att vi ber till Gud och så svarar han på bön. Men i det här perspektivet som jag talar om nu, så är det tvärtom. Gud ber. Och människorna får vara hans bönesvar. Och jag har tänkt på det många gånger, särskilt när det kommer till bönen. Att vi kan inte bara bedja, utan vi måste också förstå att det är vi själva som är bönesvaret. Både i förhållande till Gud och i förhållande till andra människor. Det är vår själviskhet, vår inkrökthet som gör att vi bara ber för egen del till oss själva. Men i Kristus är allting annorlunda. Där är inte vi bedjarna enbart, utan där är vi bönesvaret. Vi svarar mot Guds önskningar, vi svarar mot Guds vilja. Vi lyder det som är Guds herravälde. Och vi gör det inte bara i förhållande till honom, utan också i förhållande till varandra, genom att vi är varandras tjänare. Så vi behöver nog liksom byta perspektiv. Inte bara när det gäller försoningen, utan när det gäller våra liv. Vår världsbild och våra liv. Den andra iakttagelsen, det första är alltså att Gud har gjort det här. Gud är subjektet. Det andra är, som jag också nämnde, att han försonade världen med sig själv. Och vi såg det när vi gick igenom försoningen, att det är ju inte individen i första hand, utan det är ju hela mänskligheten, och än mer, det är ju hela kosmos. Hela skapelsen är ju försonad genom Jesus Kristus. Alltihopa. Och det ligger i det där lilla ordet världen. Sen så står det för ett tredje att Gud inte längre tillräknar människorna deras överträdelser. Och det har jag också redan sagt flera gånger. Men Gud kan alltså på rättslig grund ge oss förlåtelsen och förklara oss för rättfärdiga. Jag har ju läst Hans Johanssons kommentar bland andra. Och han skriver så här om Saulus. Saulus, alltså Paulus, som hade lagt ner hela sitt liv på att försöka få frid med Gud. Han skriver så här, Johansson, att Saul hade sökt gemenskapen med Gud på helighetens grund. Men fann den på syndens grund. Det hade han inte räknat med, Saulus. Han hade sökt gemenskap med Gud på helighetens grund. Att han själv skulle så att säga leva upp till helgelsens önskemål och så. Göra det som var rätt och riktigt. Men fann inte Gud. Han fann Gud i misslyckandet. På syndens grund. Han fann Gud i, när hela hans liv rasade samman, då fann han Gud. Och så kanske det är för människan också rent allmänt, att det går till på det sättet. Och det beror ju på, alltså det, om du tänker det förbundet igen, jag tycker det är en bra tanke. Att Gud håller fast vid förbundet, men människan gjorde ju inte det och gör inte det. Och vi kan inte heller leva upp till förbundets villkor. Och då räcker det inte med att Gud håller fast vid förbundet, utan han gör ännu mer. Han blir gjord till synd. Han kommer till oss där vi befinner oss i vårt elände. Så tar han oss i det nya förbundet, i Kristi blod, det nya förbundet. Fullbordade förbundet, där är vi förenade med honom i Kristus alltså. Ingen annanstans. Och så säger Paulus till sist här, eller för det fjärde, att försoningens ord, skriver han. Han har anförtrott åt oss försoningens ord. Och försoningens ord är ju nu helt klart, har ni alla sett, det är ju knutet till korset. Försoningens ord och talet om korset som han skriver i första Korintierbrevet. Han använder på andra ställen också talet om korset. Det är ju sån här. Det var ju det som var en stötesten för judarna. Det var ju Messias korsdöd som var en stötesten för judarna och en dårskap för grekerna. Att det misslyckandet och det fiaskot skulle kunna ha en försonande betydelse inför Gud. Det kunde man ju inte på något sätt ta till sig. Men korintierna, de hade ju en egen visdom och de ville ju följa Jesus och vara kristna och så. Men de förstod ju inte talet om korset. De vill inte veta av korsets kraft, försoningens kraft. Och Paulus han säger, när jag kom till er så hade jag bestämt mig för att predika inget annat än Kristus och honom så som korsfäst. Där är försoningen. Och det där har inte ändrat sig in i våra dagar heller. Utan det är naturligtvis på samma sätt, det är svårt att ta till sig. Långfredagens budskap, det är svårt att förstå korset eller lätt att underskatta det. Men försoningen är knuten till korset. Och dessutom är det ju så att att vi som är inlemmade i Kristus och som har blivit döpta in i hans död, vi behöver inte längre kämpa mot synden, försöka uppfylla lagen eller stå emot alla svårigheter eller försöka ta oss i kragen och övervinna alla svårigheter, sätta vår glädje och stolthet i framgångar och så vidare. För allt det där har vi tagit in i försoningen. Vi döpte in i Kristi död. Också våra svårigheter, motgångar, sjukdomar och allt elände som vi har tar vi med oss in i Kristus. Vi är döpta in i hans död. Därför behöver vi inte kämpa den kampen längre. Utan vi kämpar, som Paulus säger, trons goda kamp. Och det är någonting helt annat. Det är, trons goda kamp, det är att på morgonen bekänna trosbekännelsen. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himlens och jordens skapare. Det är att hålla fast vid evangeliets ord. Det är att komma regelbundet till nattvardsbordet. Det är att ge förlåtelse till sina motståndare och bedja för dem som står en emot och så vidare. Där har du trons kamp. Alltså allt det där som Kristus gjorde. Det är våran kamp, att göra så som han gjorde. Det kan vi inte leva upp till, men vi kämpar för att leva upp till det. För han är vårt föredöme och vårt exempel. Men synden och denna världen och kötsliga naturen och all lagen, alltså det kämpar vi inte med. Det är sånt som de som inte är frälsta kämpar med sånt. Men inte vi. Vi har annat att se upp till och kämpa med. Så där har vi då gjort till och med... vers 19. Och nu är det så här, jag tar det bara som avslutning för att bli inledning till fortsättningen nästa gång då. Nu är det så här att, som ni vet, kan man ju dela in textmassorna i olika delar, precis som man har gjort här med kapitel och olika rubriker och sånt. Här i folkbibeln ser man att försoningens tjänst börjar med 5:11, så står det rubrik försoningens tjänst, och det stycket slutar först med 6:2. Sen på 6:3 så börjar någonting nytt. Men de där indelningarna kan man göra på lite olika sätt. Och jag har gjort det på ett annat sätt efter att ha konsulterat ett antal kommentarer. Man kan som sagt göra på olika sätt, men jag drar ett streck här efter 19. Det betyder att nu har vi talat om försoningens tjänst. Och det som kommer sedan ifrån vers 20, det är en uppmaning till människorna, till korintierna i det här fallet och till människorna i allmänhet, att låta sig försonas med Gud, att ta emot försoningens ord. Så från 5:20 till och med 6:2 så handlar det om att vi ska ta emot försoningen. Sen ifrån kapitel 6 vers 3 till och med 10 så talas det om att predika försoningens ord under alla förhållanden. Inte bara när det är medgång, utan också när det är motgång. Och sen i vers 11 till och med kapitel 7 vers 3 så vädjar Paulus återigen om att korintierna ska ge honom rum i sitt hjärta. Så man kan säga från 5:20 till och med 7:3, som är nästa större avsnitt, så kommer vi läsa om Paulus enträgna vädjan. Och vi ska göra det i tre mindre avsnitt. Men det får vi ta just på nästa gång.
Du har lyssnat till Bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över andra Korintierbrevet, och det här var del 14. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Härefter kommer sändningen från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Det var Värnamo församlingsnärradio som sände, och jag som har suttit här och varit producent och tekniker heter Ulf Gustafsson.